Dagens avsnitt av Samhällspulsen presenteras av Multikulti Family, förening som jobbar för ökad integration och en minskning av kriminalitet. Tack för att ni stödjer vår podcast.
Hej på er och välkommen till Radio Kyrusö 91,4. Denna programserie heter Samhällspulsen. Mitt namn är Rashid Monasifi och
Micke Spreit.
Vi är er programledare för detta program Samhällspulsen. Idag vi har med oss en jätteintressant gäst, Anders Magnusson. Välkommen.
Tack så mycket.
Ja, jag tar tag i det här.
Ja, jag är glad nu.
Anders känner jag sedan länge tillbaka. Men efter en händelse här för ungefär ett år sedan så känns det som att vi har blivit nära vänner. Men det kommer vi in på senare. Anders, berätta, vem är du?
Ja, jag heter som sagt Anders Magnusson och är vd-grundare utav Svenska institutet för sorgbearbetning som man hittar på sorg.se. Och har jobbat med sörjande i över 20 års tid. Men jag har också ett ganska brokigt förflutet med grov kriminalitet och missbruk innan jag blev nykter och drogfri och vände om livet och sen bara hjälpa andra.
Intressant. Mm. Det var ju givetvis där vi träffades då på sorgbearbetningen där jag blev inbjuden och satt och grät i en vecka typ oavbrutet. Men fantastiskt givande och verkligen någonting som jag kan rekommendera. Men,
ja, det var ju både, du grät faktiskt mycket, det gjorde du, det var rätt kul. Det var fint, ska jag säga. Men det var mycket skratt också. Kommer du ihåg det?
Ja, det var mycket skratt. Väldigt mycket. Och jag fortfarande är, inte daglig, men några ifrån kursen som jag har kontakt med dagligen. Det var otroligt häftigt att komma in. Och det här är ju det allra innersta. Och öppna inför en grupp på 10 människor. Tror jag vi var.
20.
Okay.
Så du gick på kurs?
Jag gick en vecka och det var magiskt att bara kliva in inför 20 personer och berätta om saker som får en att gråta. Det var i sig väldigt givande. Men jag tror att för att komma på eller att starta en sån grej så måste man ha upplevt saker.
Självklart.
Jag tänkte när jag blev inbjuden att men jag har inte så jävla mycket sorg. Jag har min hund har dött. Morsan och farsan har ju gått bort. Ja, det är väl ungefär det. Och sen skulle vi på en tidsaxel då redogöra för de sorger vi hade. Och så slutade med att det var en var sjätte månad i stort sett.
I ditt liv?
I mitt liv som kändes. Okay. Mycket saker som jag har gått och burit på länge som bara försvann genom att jag ändrade mitt mindset. Nog om mig.
Okay. Men vad var det för exempel? Du nämnde hund och föräldrar, men vad var det för förluster som du upptäckte utöver det?
Drömmar som hade krossats, förhållanden som hade gått åt helvete, mål man hade i livet som inte blev av. Och som jag kände nu. Mm. Att det var ju inte att det gick förbi utan att sätta ett spår. Utan det kändes ju. Det var jobbigt. Och samtidigt som det var otroligt givande den här kursen. Så var det var jobbigt att gå igenom. För att man fick verkligen pröva sig själv. Är det inte mer än så här? Och så från, som jag sa då, hunden, mamma, pappa.
Det är händelse.
Ja, så var det ungefär en var sjätte, var sjunde månad de sista 10-20 åren. Fruktansvärt mycket. Och när man hörde hur andra människor, mycket sorg folk gick och bar på över saker som hade hänt. Jag kommer aldrig glömma en sak som var där. Jag hade haft verkligen mörka tankar om en människa som fanns i mitt liv. Och så när jag berättade för Anders så frågade Anders mig, lever han? Och jag tänkte, ja, det gör han väl. Är du säker på det? Nej, det är ju inte. Okej, så du kanske har gått här i x antal månader, år och ältat det här och han kanske inte ens finns längre.
Exakt.
Och så tänkte jag vilken waste det var att överhuvudtaget tänka på honom. Nu när jag nämner honom så tänker jag på honom igen, men det är ungefär första gången sen kursen.
Och laddningen har försvunnit?
Ingenting.
Nej.
Men där blev jag nyfiken, för varför Anders har frågat honom om den personen lever?
Detta program sponsras av Centrumfiket konditori i Tyresö centrum. Ditt stopp för nybakat, goda luncher och perfekt kaffe. Kom in och njut idag.
Men om man inte ens vet att personen lever eller inte längre, så handlar det ju om att det är ens egna tankar, minnen som fortsätter påverka en. Inte personen som kanske lever eller inte lever längre. Så jag skiljer på personen och ens upplevelse som man haft med personen. Och här handlar det om att göra upp med sig själv och de upplevelser man har haft i sina relationer. Så att man efter bearbetning inte har laddning kring det man själv har varit med om i sitt liv. Oavsett vem man har upplevt det med, om personen lever eller inte. Så det är en inre försoningsprocess med sig själv. Och när man sen mår bra med sig själv kring det man har varit med om, då är det ju inte intressant den andra personen längre. Den är ju oviktig. Utan livet är ju här och nu.
Då kan man gå vidare.
Ja.
Slappa.
Ja. Han kom faktiskt upp, den här killen som jag pratade om. Mm. Jag hade långt gångna planer på att verkligen ta bort honom. Mm. Och jag satt, vad kan man åka dit på det? Och, alltså det var verkligen mörka tankar. Och så fort han nämnde så kände jag att det kröp i hela kroppen. Och nu i julas så kom han upp.
Och jag tänkte på honom eller pratade om
honom? Nej, han kom upp och hans namn nämndes. Jag kände ingenting.
Nej, härligt.
Ja, verkligen. Det får jag tacka dig för. Ja, men det är frihet. Mm. Mm. För att man blir ju fast i det där.
Mm.
Och går och älta saker. Och ja, det kändes, det var inget vidare.
Mm. Nej, och det är ju det som, därför jag har brunnit och jobbat med det här i över 20 år med sorgbearbetning. För att det är ett sånt fantastiskt verktyg att faktiskt få egen läkning och försoning med sig själv. Oavsett vad man har varit med om för någonting.
Ja, det är häftigt.
Men vad har du själv för erfarenhet av sorg?
Ja, mina förluster var ju, först i barndomen så var det lite bristande anknytning med mamma och pappa. Mycket flyttar och sådär. Och sen har man väl det som de flesta har i barndomen och unga år, så där, kanske med separationer och lite tillitsförluster och kanske lite konflikt med kompisar och sådär. Vanliga grejer. Men anknytning skulle jag nog säga var liksom grunden, dålig anknytning till mina föräldrar, vilket gjorde att jag drogs till sammanhang med stark sammanhållning.
Så om jag har förstått det rätt, så du har inte haft någon bra relation med föräldrarna?
Nej, precis.
Båda eller bara en?
Båda skulle jag säga.
Båda, okej. Jag förstår.
Pappa var väl kanske den som jag hade sämst anknytning till, men mamma var ju rätt känslomässigt frånvarande också. Men mina föräldrar skildes när jag var 10 och när jag var 12 flyttade jag själv med pappa till Stockholm. Wow. Och min mamma, hon bodde kvar i Skåne och sen så småningom flyttade hon till USA. Och pappa, som jag då hade svurit att inte förlita mig på eller förlåta, då bodde jag själv med honom och då tog jag ett beslut när jag var 12 att inte förlita mig på någon annan, utan att uppnå mitt oberoende genom att bli miljonär.
Ja. Ekonomi. När du var 12?
När jag var 12.
Redan?
Ja.
Wow.
Och det där låg i bakhuvudet sådär under uppväxten. Sen drogs jag till de här sammanhangen där, liksom brödraskap. Och först var det kampsport och sen blev det rugby och småningom kriminalitet, krogliv, alkoholdroger som kommer med det också. Brödraskapet var ju det som lockade mer egentligen. Kriminaliteten var ju mer som ett sätt att komma...
Hävda sig.
Ja, men mer att kanske inte så mycket, ja, det är klart. Det var väl, det är ju som en viss tillfällig förtjusning, eller vad man kan säga så här, lockelse i att sitta på höga hästar, lite högmod och så där, komma med pengar och gå före köerna på krogen och status och allt det där. Men det var mer brödraskapet och göra någonting ihop. Och utanförskapet som kommer med kriminaliteten gör ju att man kommer ännu tajta varandra. Så den kriminella livsstilen var ju mer ett sätt att finansiera egentligen det här brödraskapet. Eller illusionen av brödraskap skulle jag nog säga att det var. Sen, som allt det där med alkohol, droger och kriminalitet så slutar det ju inte bra.
Nej.
Utan jag hamnade i fängelse. Fick 6,5 års fängelse för grovt rån.
Okay.
Och insåg då att det inte fanns framtid som kriminell, eller åtminstone som bankrån när man är dömd för rån. Så att jag hade fortfarande kriminella identiteter, men läste in gymnasiet på kåken, gick ut med bra betyg. Och började plugga på Handelshögskolan sen då. Efter nice. Muck med... Ja, fast fortfarande så här med kriminell identitet, så med ambitionen att börja med ekobrott.
Okej.
Okay. Sen gick det inte så bra på Handels initialt, för att jag var mest nere på Stureplan, söp och knarka. På mina gamla kriminella pengar som jag fortfarande är kvar då. Blev av med dem sen, men hade lite kvar när jag muckade. Men sen då kraschade jag 98, där den här rädslan, du vet, att bli ensam och övergiven. Alltså det var därför jag sökte mig till den här gemenskapen i kriminella kretsar. Men den rädslan höll på att infrias, för att jag var otrogen i min relation. Relationen med mamma och pappa var inte något bra. Föll genom årskullarna på Handels, för att jag var på krogen och gjorde inte mina läxor typ. Och jag höll på med idrott, började spela rugby igen, men i och med att jag inte var där så mycket, jag var på Stureplan, var utanför där också. Och sen att jag hade pengar kvar från kriminaliteten, det var faktiskt en bra sak, för att det gjorde att jag inte gjorde nya brott, vilket det gjorde att jag hamnade utanför de kriminella kretsarna också.
Mm.
Så jag var utanför i alla sammanhang. Och när då flickvännen konfronterade mig med mina otroheter och var på väg att lämna, då kraschade jag känslomässigt. Och för att rädda relationen så skyllde jag på mitt supande, eftersom hon inte tyckte, alltså hon hade klagat på det.
Ja.
Och då kom jag i kontakt med självhjälpsgrupp för nyktra alkoholister.
Okay.
Och då, för att rädda relationen så började jag gå där. Men sen 5 månader, när jag varit nykter 5 månader, då var min flickvän otrogen tillbaka och dumpade mig.
Shit.
Och då kraschade jag och hamnade på psyket.
Igen?
Ja, då, okay. Och var på psyket en vecka. Tvångsintagen visade sig sen efter jag kom utsläppt. Jag trodde att det var där frivilligt, men det var tydligen inte. Tvångsintagen som suicidal. Liksom. Men jag insåg någonstans där att det fanns egentligen ingen hjälp att få där inom psyket. Utan det jag hade brottats med det behövdes annan hjälp där. Så att, i självhjälpsgrupper, i kursgårdar, hyllmeter med böcker, personlig utveckling, terapi och allt vad det var liksom. Så gick jag all in i det, så jag hobbypluggade på Handels, som sen började gå bra när jag blev nykter och drogfri. Men jag såg det som hobbyplugg på Handels, samtidigt som jag verkligen gick all in med personlig utveckling. Sen efter några år så dör min mamma i lungcancer i mina armar på Malmö allmänna sjukhus, på onkologen där. Och då tar sorgen över fullständigt, och allt det här med barndomen kommer upp igen.
Mm.
Och då blir jag tipsad om en amerikansk metod för sorgbearbetning. Som jag sen tog hit och som har blivit evidensbaserad också. Det är faktiskt världens enda evidensbaserad metod för sorgbearbetning.
Anpassad till svenska samhället. När du säger evidensbaserad.
Ja, det är amerikansk forskning förvisso. Vi håller på nu faktiskt med svensk forskning också på Mälardalens universitet. I samarbete med Gävleborgs landsting. Mm. Eller region menar jag. Och de länsbundna kommunerna där. Region Västmanland ska vara.
Okay.
Hur som helst, efter att jag fick egen hjälp av den här metoden, och framförallt både i relation till mamma som dog, men framförallt faktiskt med pappa som med barndomsupplevelser där, som fortfarande lever och som jag idag har en väldigt bra relation med. Vi ska faktiskt dra till Las Vegas, jag och pappa och min yngsta dotter. Han är med på veteran-VM i tyngdlyftning. Han tävlar i 80 plus.
Ja, vad coolt.
Ja. Så vi drar till Vegas där. Tre generationer, så det är coolt. Men det gjorde bearbetning på min relation till pappa i alla fall. Och fick läkning till de här barndomsupplevelserna. Mm. Och efter det så var det som att den här rösten som jag hade gått och burit på då i 25 års tid och gått och ältat, samtidigt som jag tänkte att ja, men det var ju då, vem är jag att döma honom, jag har gjort värre grejer själv och vi har en bra relation idag och det får man ju förlåta och sådär. Men det låg ändå så här och gnagde i bakhuvudet.
Någonting.
Och när den rösten försvann, det blev tyst, då kände jag bara wow, det här måste jag vidare till andra. Och det sammanföll också med tiden när jag blev klar på Handels. Mm. Så att, jag var erbjuden ett jobb på ett börsnoterat företag där på deras finansavdelning. Jag är rätt hype på siffror och duktig handelskille. Nu känner inte de till min bakgrund heller som gammal kriminell, utan det var ju, jag jobbade extra där och var duktig på siffror och gjorde, jag gjorde deras budgetuppföljningar och sådär. Nej, men så då kände jag att nej, men nu ska jag göra någonting helt annat. Inte jaga pengar, varken som kriminell eller som i finansbranschen. Utan nu ska jag jobba med att hjälpa människor. Så att jag tog kontakt med grundarna till den här metoden i USA och utbildade mig hos dem. Tog hit metoden till USA och jobbar med det nu. Utbildar psykolog, sjukvårdspersonal, behandlingshem, andra som möter sörjande. Så att jag har själv väglat ungefär 3000 sörjande genom metoden. Vi på institutet är ungefär 6 000 som har gått kursen.
Eller, som har gått kursen? Ja, okay. Oh,
så, okay. Ja, 5 999 plus Micke då.
Plus
Och sen av de 6 000 så är det ungefär hälften som är utbildade i metoden. Och de har i sin tur hjälpt minst 25 000. Så att det är över 30 000 som har gjort metoden i Sverige. Så det känns ju meningsfullt att fått ge vidare läkningen som jag fick till andra.
Men vad byggs den här metoden på? Vad är för skillnad med andra metoder?
Ja, alltså den bygger ju på praktisk erfarenhet kring vad som hjälper sörjande. Men om man tittar så här, okej, vad gör vi i metoden? Så kan man säga att det är en kommunikativ modell, metod. Där man tar reda på vad man har för tankar och känslor kring det man har varit med om. Och att de tankarna och känslorna upplevs inom ramen för en relation. Det kan vara en relation till en partner, mamma, pappa, hund, kompisar, arbete, kroppen. Men och när man har den här, en upplevelse, en förändring i relationen, så väcker det känslor. Och för att förlösa känslorna så behöver man kommunicera det man tänker och känner inom ramen för relationen. Så att det är ta reda på vad man känner och sen kommunicera det till motparten som om den vore där.
Mm.
Så, och i det kommunikationen så är det inte bara att man riktar sig till motparten och har en annan person som vittne, utan det också vad är innehållet i det man vill säga. Och där kommer jag in på sådana saker som att man behöver förlåta saker som man har varit med om. Kanske be om ursäkt om man själv har brustit i någonting. Mm. Brustna drömmar, förhoppningar, positiva, negativa känslor och sådär.
Också en sak jag kommer ihåg var att det gick inte bara att gick inte bara ut på att be om ursäkt, utan att också få den andra att förstå att jag var medveten om att mitt agerande hade skadat.
Mm, just det.
För att annars så blir det, om man slår någon på käften och sen säger förlåt, då ska man först ge honom en smäll och sen ska han ge mig en ursäkt.
Mm. Ja, nej, men precis, man ber ju inte om förlåtelse.
Nej.
Utan man erkänner sina fel och brister och erbjuder en ursäkt. Det är en liten skillnad.
Exakt. Det var mycket på den här kursen som faktiskt ändrade väldigt mycket min inställning till saker och ting. Jag pratade med en av mina bröder och han sa mitt i bara när vi pratade, så sa han, fan, du låter helt annorlunda, du låter så lugn. Och det var när jag pratade om den här som hade varit om min nemesis i så många år, va? Och det bekom mig inte längre. Det var som att jag hade plockat ut honom ur huvudet och sen var det klart.
Mm.
Det var som det var färdigt.
Han flyttade ut från huvudet.
Ja, precis. Och det sa du till mig någon gång, att det där tar för mycket plats.
Mm.
Och man skojar till, här finns det så mycket plats i min skall. men faktum är att det här var...
Ältande tystnade.
Exakt. Precis det du sa där om att den här rösten i huvudet, det låter som att man men rösten i huvudet tystnade.
Mm.
Och nu jag tänker inte ens på honom.
Nej.
Och om jag tänker på honom
så är det ingen laddning längre.
Nej, det som kommer upp är hur han såg ut. Ja, det är ingenting.
Mm.
Och det här var alltså målfot. Jag hade långt gångna planer på att verkligen jag måste göra någonting åt den här människan. Men
Och det är ju en,
det är ingenting.
Det
är
ju, ingenting.
Nej. Och det är där som du börjar med den här frågan. Med, den här frågan, vet du ens om han lever?
Ja.
För då kan man ju se här då ganska uppenbart av resultatet att det är inte intressant om personen lever eller inte, för att det handlar inte om den andra personen längre. Idag handlar det om att du ska kunna fritt tänka på det du har varit med om, oavsett vad det handlar om, utan att det tar energi ifrån dig, utan att det är smärtsamt. Och det jobbet behöver inte du ha med motpartens medverkan i.
Nej.
För hade personen varit död så går det ju inte. Och även om personen lever så finns det ingen anledning, utan det handlar om att göra upp med sig själv.
Om det är bara bortkastad energi och tänka på något eller på någon annan.
Ja, och det kanske man kan fatta. Men hur kommer man till det tillståndet? Att det inte finns någon laddning längre?
Det är en lång process.
Mm. Ja, så är det inte så lång process. Utan att det handlar om att få konkreta verktyg som funkar.
Och det är det ni lär ut på en vecka?
Ja,
okay.
Man lär ut verktyg på en vecka. Det innebär inte att man har jobbat igenom hela sitt bagage på en vecka.
Nej.
Det tar ju lite längre tid.
Självklart. Men vad har ni för krav på människor som vill gå den här kursen?
Inga krav utöver att man kan uppföra sig i grupp.
Okay.
Ja. Så, men det brukar inte vara några problem. Utan det är därför kallar för en kurs, en utbildning. Man lär sig en konkret metod. Okay. Och nu pratar vi här om att Micke satt och grina. Och det kan man göra om man vill. Men det är inte något krav på, och det är inte någon gruppterapi där man sitter i ring och gråter. Utan
nej.
Man kan ju sitta i ring och man gråter om man pratar om någonting. Men här handlar det om att faktiskt lära sig hur gör jag steg för steg för att ta reda på vad jag går och bär på, formulera det och kommunicera det. Och sen gör man det med så mycket eller så lite som man känner sig bekväm med där. Så att det finns, man kan gå igenom hela kursen utan att fälla en tår. Okay. Man lär sig metoden. Det är det som,
vad heter metoden?
Programmet för sorgbearbetning kallar det för här i Sverige. På engelska är det The Grief Recovery Method.
Okay. Jag blev jättenyfiken. Jag som har också
det är magi. Det låter som att jag försöker limma in mig på dig. Men det där förändrade mitt liv. Mm. Inget snack om. Just hur jag hanterar de här sakerna. Det är ett
sorg.
Eller de tillfällen som har gett mig sorg eller som jag kan kalla sorgliga, det är jätteskönt. Alltså det blir mycket utrymme kvar i huvudet.
Ja, men du säger,
speciellt för mig som är en ältare.
Men när du säger att det blir mycket utrymme för dig själv, är det den här sorgbearbetningen, kan den här metoden, skulle den kunna hjälpa människor som går runt och bär på aggressivitet, hat till exempel?
Precis.
Skulle den hjälpa också?
Absolut.
Det är det jag har försökt. Och det är jättemånga i samhället, vi pratar bara om Sverige.
Mm.
Vi skulle kunna se jättemånga på sista tiden som går runt och bär på hat eller hets mot andra människor.
Mm. Absolut, och det är också oförlösta känslor.
Ja.
Så nu kallar vi för sorgbearbetning, men egentligen är det känslomässig bearbetning av tidiga upplevelser.
Okay.
Så att ursprunget med sorgbearbetning kommer från föräldrars sorg kring barns död. Det var där det började 1977.
Okay.
Men sen idag så kommer de flesta till oss för relationen till levande personer.
Mm.
Och kanske inte sånt som man tänker på kring sorg som skilsmässa, tillitsförluster, mobbing, missbruk, sjukdom. Och sitta i fängelse eller vad det är. Så tittar man sen nu med därför vi, jag och Micke, vi var ju uppe på riksdagshuset och försökte sälja in en lösning för att stoppa rekryteringen eller hjälpa till med
avvaknandeverksamhet
och sådär. Och perspektivet där är ju att tittar man på grogrunden i kriminalitet eller destruktivt levande med missbruk och sådär, så handlar det ju ofta om en obearbetad förlust av något slag. Det kan vara tillitsförlust till skolan, till föräldrar, samhället.
Identitet.
Ja. Så att det handlar ju om någonstans komma till ett tillstånd där du faktiskt är bekväm i din egen kropp och kan stå i dig själv.
Mm.
Och vad händer då när du kommer i känslomässig kontakt? För det är någonstans, om jag nu ska stå stadigt i mig själv så måste jag stå stadigt i mina känslor. Mm. Om det första som dyker upp när jag kommer i känslomässig kontakt är det här hatet eller besvikelsen eller sorgen, då blir det ju helt ohanterligt att vara kvar i känslan. Och då blir det att jag vänder mig utåt istället för att möta mig själv, så går jag ut och möter och försöker hitta någon syndabock eller något ansvar utanför mig själv. Och sen så tror jag att bara om jag ger hem, om jag hämnas där eller igen där, eller om jag får pengar eller om jag får status eller så kommer det kännas bättre här på insidan. Vilket är ett totalt hopplöst företag.
Det är sant,
ja. Men om man istället börjar med att okej, jag gör upp med mig själv och det jag går och bär på, då blir det här utanför, det blir inte viktigt längre.
Nej.
Men kände du någon gång under din kriminella karriär, jag om jag ser till mig själv, jag hade en gång jättemycket pengar som låg på min spis hemma, som vi hade gjort en fuling, och det var väldigt mycket pengar, och jag tänkte nu äntligen, och jag kände ingen skillnad.
Nej, såklart.
Jag kände ingen skillnad, det var ingen glädje, det var ingen Nej. frihet. Wow, jag åkte runt i en jättestor bil, dyr som fan, åkte till USA, bla bla, det här var i början på 90-talet. Ja. Jag hade hur mycket pengar som helst. Det fyllde ingenting i
Nej.
Mig.
Nej, det är det ju.
Ingenting.
Nej.
Man där skulle...
Men det där gäller ju inte bara kriminalitet. Det spelar ingen roll om du tränar för att vinna OS-guld, eller om du gör en exit på ditt företag som entreprenör, eller kriminell och gör det stora klippet. Mm. Allt det där är externa saker. Utan det hamnar ju snarare att du hamnar i en depression. Mm. Nu har jag fått de här pengarna som jag ville ha, och ändå så mår jag inte bättre. Det blir ju så här, aha. Men då har jag inte ens hoppet om att må bättre lite längre fram. Mm. Så det blir nästan, alltså jag har jobbat även med individuell ledarutveckling, och jag har inte träffat en enda entreprenör som har blivit ekonomiskt oberoende efter att ha sålt sitt bolag som inte har hamnat i depression.
Nej.
Inte än. Alla gör det, säljer sitt barn för att få pengar liksom. Ja. Typ.
Ja. Jobbigt.
Ja, du Rashid, du har ju gjort lite exit.
Ja.
Var du lyckligare när du fick lite mer pengar på kontot?
Nej, absolut inte.
Nej.
Nej, det var inte meningen.
Och ändå så är det som styr så mycket i samhället nu. Mm. Många killar som, nu vet jag att du inte har varit kriminell, men vi har hållit på i alla fall och levt rövare. Och hur många killar som på något sätt vill visa och som på fullt allvar tror att bara man får ihop de här stålarna, gör jag det här så får jag se så mycket. När de här pengarna är i hamn, då börjar livet, då är det klart.
Ja, eller att man ska nå en position.
Status.
Det ska också kännas bättre.
Yes. Börja få den här lägenheten på Östermalm.
Eller när tjejen.
Eller tjejen.
Bilen.
Där har vi varit.
Ja. Bilen. Ja.
Ja, bilen. Och sen sitter man... En kompis till mig, han beskrev det här bra. Han var dock ärlig. Han höll inte på med några konstigheter. Han tjänade en fruktansvärd massa pengar. Köpte en Ferrari.
Mm.
Hade den i 2 veckor, 3 veckor. Sen sa han, det var den jobbigaste jävla bil jag har varit med om. För det första, jag fick aldrig vara i fred. Alla skulle hålla på och hänga och klänga.
Mm.
Var han en parka så stod det folk där han skulle ut. Folk stirra, folk är på...
2-3 veckor
så sålde han den och så köpte han en vanlig bil.
Yes.
Han sa det, han hade också trott att det var bara han kom dit, det är nirvana.
Ja.
Det här kommer ge mig någonting. Det hände ingenting.
Nej, och det är därför som, titta på med samhällsdebatter liksom, och med sociala insatser och så vidare. Om man inte har koll på den biten, att här är det människor med hål inom sig som behöver fyllas. Och så tror man att men det ska vi lösa med lite fler poliser. Liksom.
Mm. Nej, det tror jag inte på.
Nej. Utan här handlar det om att jobba med människor.
Precis.
Men det finns ju väldigt så här, lite insatser, om några insatser på den nivån. Att man faktiskt, som vårt förslag var, ta de här ungdomarna, sätta dem i en sorgbearbetningskurs.
Mm.
Jobba med igenom barndomen.
Mm.
Kompisar som har dött. Kompisar som har dödat andra kompisar.
Våld kanske, och hemmet.
Ja,
whatever.
Förlåta mamma och pappa. Och sen kanske erbjuda då en möjlig framtid. Men om man inte har tagit hand om det där känslomässiga bagaget, då är det där andra, möjliga framtiden. Det är inte intressant.
Då har man inte jobbat med trauma, skulle jag kunna
säga. Nej.
Traumat, det ligger kvar.
Mm.
Och det är det som gör samhället, den är på fel väg, säger jag. En hel del lösningar som politiker har skaffat. En del det går att jobba med.
Mm.
Och en hel annan del, den har bara splittrat oss. Splittrat det svenska samhället. Plus att den idén som ni kommer på, den är helt fantastisk faktiskt.
Mm.
Då borde de kunna ta med öppna armar.
Mm.
Fast vet du vad svaret blev? Där är också lustigt. Vi var ju uppe, det var jag och Anders.
Två gamla gangsters.
Ja, två gamla typer till.
Ja.
Och det, tillsammans är det en ovärderlig skatt som vi sitter på där.
Ja,
en identifikation med det här problemet.
Mm.
Och svaret uteblev väl helt, har jag för mig.
Ja, det var väl inget intresse i alla fall.
Det är sant.
Ja.
Wow.
Och det var inte för att idén var dålig, utan det var bara liksom, det fanns inget intresse. Jag har varit uppe, nu sammanlagt har jag varit uppe 10 gånger i riksdagen.
Oms.
Inte hänt någonting.
Nej.
Ingenting.
Jag har fått löften, jag ringer imorgon.
Jag tror att det är, alltså, det finns en fundamental brist på uppskattning, tror jag, kring erfarenhet.
Mm.
Utan det är bara den här akademiska världen och de lösningarna liksom etablerade strukturer som kommer fram egentligen. Istället för att se här att här är det, alltså det är inte bara jag och Micke, det finns ju många människor som har varit med.
En ganska bra background. Som man
här är någon som har varit i den här skiten förut och som faktiskt nu är bidragande människor.
Mm.
Okay, jag var satt på kåken för grovt rån. Satt inlåst 4,5 år. Sen jag muckade så har tack vare mitt jobb 30 000 sörjande i Sverige fått känslomässig läkning.
Mm.
Det är en gammal banklånare som hjälpt 30 000.
Som har 180 grader. Vänt.
Ja, okej. Okay. Den kraften som finns där, det är inte bara jag som gör sådana saker, det finns många andra människor som gör det också. Men den kanske man ska fånga upp i det här samhället.
Självklart.
Och se, okej, här är det några som faktiskt har gjort den här resan. Mm. Ska vi lyssna och se, vad gjorde den här personen? Mm. Kanske det är så att om man gör någonting som påminner om det som den här personen gjort, så kanske man får ett liknande resultat.
Mm.
Vi kan väl åtminstone prova. Och det var ju det som var vårt förslag. Att ge oss lite tid, resurser, så vi kan ta, säg 30 ungdomar och se, liksom, kan vi jobba med de här och se vad får vi för resultat på det. Och, men jag är lite cynisk tyvärr, nu blir jag låter nästan lite bitter, men jag har jobbat även med långtidssjukskrivna, för det var också sånt där stort problem som vi har i vårt samhälle, är ju psykisk ohälsa.
Mycket.
Och där hade jag då i ett samarbetsprojekt i Trosa, då var det ett samarbete mellan kommun, landsting, försäkringskassa och arbetsförmedling. Då fick vi de svåraste fallen de hade där i Trosa. Mm. Det var, i genomsnitt hade de 60 personer som vi jobbade med. De hade varit borta från arbetsmarknaden i 5 år.
Okay.
Vi jobbade med dem i 3 månader. Sen var det 3 månaders arbetsträning och sen upphörde stödinsatsen.
Mm.
Sen ett år efter avslutad stödinsats så gjordes det en oberoende uppföljning om hur har det nu gått för de här 60 personerna som hade varit utanför arbetsmarknaden i 5 års tid efter den här insatsen. Då var 62% i sysselsättning.
Det är fantastiskt.
Ja, och det skrevs om det både i DN och Svenskan på insidan och idag. Vad hände med projektet då?
Inget.
Nej, det blev nedlagt direkt för att de projektansvariga så här, som tillsatte det här projektet från kommun, försäkringskassa, landsting och arbetsförmedling, de ifrågasatte sin egen konsult att han var jävig, för så här bra siffror går inte att få.
Nej.
För det blev sånt nagel eller finger i ögat på den ordinarie verksamheten, att här har de en verksamhet som inte fungerar uppenbarligt. Mm. Folk blir inte friska i det här systemet. Och sen så gör man den här lösningen och så 62% är tillbaka.
Så att man lyckas. Ja.
Vad säger det om våra ordinarie verksamheter som jag är chef över? Ja. Typ då? Det där lägger vi ner för det ser illa ut för vår verksamhet.
Exakt. Hur har de lyckats?
Ja.
Och vi har inte lyckats.
Så det finns något systemfel i det här att människor som sitter på maktpositioner ser om sig själva, sin karriär, för att inte vara rädda att hamna i dåligt dagar. Det är lite cyniskt, men så.
Nej, men det är faktum.
Och här behövs det då politiker med mod som vågar prova nya saker. Men vad händer om den här nya saken inte funkar utan det blir dåligt då? Mm. Ja, då har vi en mediebransch som ska lyncha folk för att de har gjort fel.
Exakt.
När de har, liksom vågat prova på någonting nytt. Och det funkar ju inte heller. Va?
Mm.
Så vi har en rädslokultur som styr här. Där vi liksom inte vågar prova nya vägar och prova nya krafter och sådär.
Jättekonstigt.
Och då blir det att man håller sig safe då.
Mm.
Jag har varit på föreläst på Österåkersanstalten. 40 stycken intagna där på motivationsavdelning. Efter föreläsningen så sa de bara, men det är det här, alltså med sorg kring barndomen och missbruket och kriminaliteten. Det är ju det som är liksom grunden till allt. Liksom.
Mm.
Kom och hjälp oss.
Självklart.
Och jag bara, ja, jag kommer gratis nästa vecka.
Ja.
Får jag komma då?
Ja.
Nej.
Nej, du fick inte gratis.
Nej. Nej.
Helt sjukt.
Så det händer ingenting från anstaltsledningen. Det är liksom, ja. Jag får inte ens svar på frågan som jag är inne på.
Ja, det är det som är konstigt med vissa myndigheter. Tyvärr, det sitter en hel del okunniga chefer som blev rädda.
Ja, men titta hur många av de här politikerna som sitter nu. Jag tror inte att de i botten är rädda, utan de värnar om sitt eget och sin egen lön som ifrågasätts. Jag menar, nu den här... de gånger jag har varit uppe, eller vi har varit uppe, att det inte har hänt någonting. Man har fått till svar, ja, det låter jätteintressant, vi återkommer.
Men inget händer.
Men ingenting händer.
10 gånger.
10 gånger har varit uppe. Wow. Och nu skulle vi, sista gången då var att det skulle kontaktas någon hög inom SOS. För att vi skulle stoppa in de här scouterna vi pratade om och så vidare. Som skulle hitta... de killar som var i riskzonen, bla bla bla. Ja, men det ska jag lösa. Och det hände ingenting. Och jag tror att det de värnar om, det på sista raden kommer det ner till att det handlar om att de har en 100 i månaden som kommer in. Och då vill man göra på sättet som man har gjort hela tiden. Man vågar inte sticka ut, för att om det skiter sig, tänk om man får gå.
Man förlorar 100.
Vad ska man göra då? Ska
hela karriären.
Ja.
Ja.
Mm.
Och vad ska man hitta på då?
Ja.
Då ligger man ljummet till.
Mm.
Och det finns så många killar som jag har jobbat med där på SIS, som jag känner, eller kände, nu jobbar jag inte kvar där, tack och lov, som jag kände att det här är inget problem. Den här killen kan man plocka ur det här
lätt.
Lätt.
Ja.
Lätt. Men det finns inte de möjligheterna. Det finns inte de verktygen. Hade jag vunnit 1 miljard på Eurojackpot, vad fan det heter.
Mm.
Då hade jag tagit såna här killar, köpt ett stort hus, tagit 5-10 stycken och verkligen varit den killen jag själv har saknat när jag själv växte upp. Förstår du? Ge dem. Det hade varit magiskt. Och de pengarna finns. Nu eldas de upp på
höger och vänster.
Till höger och vänster på allt möjligt skit.
Mm.
Så att det är ytterst, jag tror det handlar om pengar och alltså en rädsla över att bli ställda utan pengar. De politiker som finns, som sitter där.
Jag håller med, för det är ganska sjukt, men jag själv har jobbat med i andra länder också och använt olika metoder som är mina metoder och andra metoder för att få ut folk från kriminalitet, avhopparverksamhet bland annat och andra saker. Kommer man tillbaka till Sverige, sen vill man implementera dem. Jag har jobbat för andra myndigheter, bland annat SIS där jag jobbat, och frivården. Försöker man implementera de här metoder som funkar 100%? Nej. Då blir man motarbetad.
Mm.
Nej, då får inte göra någonting. Får inte använda någonting.
De har gjort på ett annat sätt i 40 år, 50 år.
Mm.
Men då såg det inte ut som det gör nu.
Nej.
Då funkade det säkert jättebra, men som det är nu så går det inte.
Nej, självklart.
Det funkar inte.
Nej.
Nej, det är intressant.
Det är svårt att komma åt problemet.
Alltså. Nej, det är väldigt svårt. Men initialt där så berättar du nu att det var den här samhörigheten och allt det här som du saknade.
Mm.
Och sen också att din pappa var frånvarande i vissa avseenden, eller hur?
Jag skulle nog säga att både mamma och pappa var kanske frånvarande i viss del. Ja, och rätt otrygg uppväxt. Sen så ska jag säga att ett problem var väl också att vi flyttade ganska mycket.
Mm.
Vilket gjorde att det fanns inte heller andra vuxna som man kunde ha någon kontinuerlig relation till och ha någon trygghet där. Så jag skulle säga rätt otrygga relationer generellt med vuxenvärlden. Och sen när man sen själv blir vuxen så blir, men jag överförde väl den här, projicerade vidare liksom att okej, jag litar inte på mamma och pappa, inte andra vuxna. Och sen så när jag blir typ vuxen själv, då litar jag inte på samhället, myndigheter. Ja, det är väl en kanske inte helt oväntad resa att bli egen företagare. Liksom.
Nej. Nej, men det är intressant det där. Och jag ska inte nämna någon namn, men du vet ju också i Stockholm, om man ser till dem som har blivit kallade för allt möjligt i dagspressen då, de är gangsterkungar och det är gudfädrar och det är det ena och det fjärde. Jag har aldrig hört någon av dem som ens har pratat om sin pappa.
Mm.
Aldrig nämnt honom ens i förbifarten.
Mm.
Utan det är en frånvarande pappa, även om det inte är fysiskt så är han frånvarande. Kan vara sinnesmässigt också. Men nu, bara för ett par dagar sedan, så såg jag på Instagram Stefan Eriksson, Uppsala, som det kallades, Uppsala-maffian. Han också tog upp det och pratade om sin frånvarande pappa och hur ont det hade gjort och så vidare. Och jag kommer ihåg när jag var ute och föreläste. Jag föreläste också på Hall och på häkten och Österåker, överallt. Och hit, jag har inte mött en kille som hade en närvarande pappa.
Nej.
Hur det var med mamman vet jag inte, men just en närvarande pappa hade en sund relation med pappa. Det finns ingen positiv manlig förebild.
Jag känner ju till de här killarna som du nämner, såklart. Vi är ju samma generation, så jag hängde med även med dem. Men i mitt gäng, om man säger, då var det faktiskt mer frånvarande mammor. Det var suicid och så att det var mer mamma borta mamma.
Okay, det är så motsatsen, okej.
Okay. Ja, intressant.
Men jag, det innebär inte att vi hade närvarande känslomässiga fäder heller.
Nej.
Men mammorna var inte där liksom.
Nej.
Och tänker med Örnligan då, med Paul och Liam och Milan och så vidare. Det var ju så här pappagäng.
Mm.
Men mitt gäng, då var det mammagäng liksom, typ.
Ja, det var så.
Ja.
Vet du, jag har aldrig hört det faktiskt.
Nej, det kanske är udda liksom. Ja. Men vi kom ju å andra sidan från Täby, Vallentuna. Det var också lite ovanligt med en rånarliga där.
Ja, exakt.
Ja, det var lite...
Nej, så materiellt väl, men inte så här känslomässigt. Men sen har jag också, vet jag ju att jag har ju... Alltså med mina klienter, som jag var inne på det här med ledarutveckling, så har jag ju klienter som har haft frånvarande föräldrar även där.
Mm.
Så man får vara ganska tydlig med att bara för att man har haft taskiga relationer med sina föräldrar eller frånvarande föräldrar, så är inte det per automatik att man går och blir kriminell. Utan jag har haft klienter som har bestämt sig för att okej, så där som mamma och pappa var, så ska jag inte bli, utan jag ska bli en bra person. Mm. Och sen så blev de bra personer fast de hade dåliga förebilder. Dåliga. Och blev samhälls- eller företagsbyggare och duktiga.
Min pappa var nog inte en dålig person, han var en dålig pappa.
Ja, så. Bra justering.
Nej, men han var verkligen, han hade inte verktygen.
Nej, men så är
det. Det jag tänkte säga, det är vissa föräldrar, jag tror att, eller jag tycker att alla föräldrar älskar sina barn, men det är bara ibland de har inte rätt verktyg att kunna vara en bra pappa eller en bra
mamma. Och sen att ha styrkan att kunna bryta det här sociala arvet, att inte bara, du vet, det finns en bäst före-tid på hur länge man kan säga att om jag hade så jobbig pappa.
Eller hur?
Alltså, ta tag i skiten för fan och lös det.
Någonstans vid 18 får man börja ta eget ansvar.
Ja, exakt. Sluta leka offer.
Mm.
Ja. De hade i USA, det var där jag hörde det första gången. Vi kallar det för offerkofta, men de kallar det för victim mentality.
Mm. Mm.
Att man tar på sig det och sen är man som ett offer hela livet. Mm. Och det är den grejen också, man måste i tid bryta liksom.
Mm.
Och där... Jag fick, Jag har tyckt det är väldigt synd om mig själv många gånger. Jag hade det så jobbigt. Inte materiellt, men emotionellt. Mm. Vi hade allting. Min pappa jobbade ärslet av sig.
Okay.
Och hade han istället gått och kollat när jag tävlade, som var mitt liv, så hade det betytt så otroligt mycket för mig. Men när vi kom hem...
Får jag fråga en sak? Mm. Sa du det någonsin till honom?
Jag hann aldrig tyvärr.
Att det var viktigt för dig att han kom och tittade?
Aldrig.
Sa du aldrig det?
Aldrig.
Varför sa du inte det?
Du ser, du bara kommer så får man direkt.
Sorry.
Nej, inte alls. När du säger det, jag har inte ens tänkt tanken. Varför sa jag inte det till honom?
Mm.
Enklast möjliga.
Mm.
Hade jag sagt det till honom så hade han med 100% säkerhet kommit.
Ja.
Jag tror inte han hade... Dels hade han inte verktygen och sen kände inte han... Hans pappa var givetvis var ju dysfunktionell. Alltså big time.
Mm.
Men jag hade ju uppskattat så otroligt mycket om han hade gått och kollat när jag tävlat till exempel. Mm. Istället för att han kom hem och hade köpt en ny bil eller en segelbåt som vi skulle ut på.
Mm.
Eller ett stort landställe eller en lägenhet på Norrmälarstrand. Så hade han... Kom och kolla när jag tränar. Mm. Kom och kolla när jag tävlar.
En annan tidsepok då också.
Ja.
Mm. Och sen så också som vår uppfostran var ju inte direkt att vi heller visar känslor och sårbarhet och sådär.
Nej. Men det var ju kom man hem, som du sa, jag kom hem och hade fått stryk. Och så sa det var han kallades för turken, den killen. Han klappade på mig nere i parken där vi bodde.
Dagens avsnitt av Samhällspulsen presenteras av Multikulti Family. Förening som jobbar för ökad integration och en minskning av kriminalitet. Tack för att ni stödjer vår podcast.
Och jag kom upp till min pappa och grina och sa han, varför slog du inte tillbaks? Gå ut igen, så han. Gå ner till parken. Och så spärrar upp honom. Ja, men han är ju stor, han är skitstorm. Skit i det, det är bara att köra. Och du vet, jag vet ju om någon skulle slå min dotter. Man skulle ju gå sönder, det går ju inte va. Han bara, det var en annan tid, kan man lugnt säga. Men,
men det, bristande verktyg ska man säga, eller annan kultur.
Ja, mycket. Jag har aldrig sett min pappa gråta, jo en gång. Två gånger, en gång när morfar dog och en gång när vi hade en landskamp. Och han var faktiskt där och kollade. Och jag höll i svenska flaggan när vi gick in. Då satt han och grät.
Mm.
Sen har jag ju fått höra efteråt hur min pappa, hur stolt han var. Vet du, det är min son som har gjort det där och det är min son som är den där gestalten i film, bla bla bla.
Mm.
Men han sa det aldrig till mig. Jag tror aldrig att han har sagt att han älskar mig.
Mm.
Eller jag vet att det är så. Och min mamma sa det 5 gånger om dagen.
Mm.
Det är lustigt va?
Mm.
Och vad tror jag har anammat? Jag har anammat mammas. Mm. Jag kväver mina barn när jag älskar
dig. Har du hört det här om de 5 kärleksspråken?
Ja.
Mm. Så vad var din pappas kärleksspråk?
Saker. Köpa saker till mig.
Mm. Okej, okay, så det betyder jag älskar dig.
Precis. Absolut. Det var hans sätt att säga det på.
Mm.
Vi pratade om det igår. Jag och en kvinnlig bekant.
Mm.
Om de 5 kärleksspråken. Och det är...
Ska vi se vilka de är då? För de som lyssnar.
Det är fysisk beröring.
Mm.
Ord, alltså vad man säger.
Jag älskar dig.
Jag älskar dig.
Mm.
Som är mycket värt för mig uppenbarligen. Mm. Materiella saker. Att man ger någon någonting.
Mm.
Man gör något för någon.
Tjänster.
Ja. Tjänster. Och, sista, den har jag faktiskt inte koll på. Tid.
Just
man ger tid till den andra. Genom. Det stämmer.
Mm.
Just det. Det är de 5, ja.
Mm. Mycket intressant faktiskt.
Och min pappa hade uppenbarligen, han tyckte för honom att, fattar du inte att jag älskar dig?
Mm.
Du har fått en motorcykel.
Mm.
Du bor som en jävla kung.
Material.
Du äter varje dag.
Ja, det är det finaste man kan ge. Liksom.
Precis.
Det är kärlek för honom.
Ja.
Mm. Tänk om man har en pappa som, förlåt jag avbryter, en pappa som ger dig alla de här 5 punkter. Tänk. Ja, fast det handlar ju också om att du kanske också har ett eget
behov.
Behov, ja.
Ja, men du har ett favoritkärleksspråk själv.
Mm.
Så vad uppskattar du mest? Att någon säger att de älskar dig, att de ger dig beröring eller ger dig av sin tid eller gör en tjänst eller du får en present. Mm. Då har du något primärt.
Ja, självklart. Någon prioritering.
Ja. Och då, om du då får de andra fyra men inte den där då? Eller vad jag ska lägga mitt krut? Om jag lär känna dig, vad du uppskattar mest, då ser jag ju till att ge dig det du vill ha.
Det är exakt.
Och så kanske vi inte har samma kärleksspråk. Mm. För det är ju så här, man tror att jag gillar mest att få beröring, säger vi.
Men du som är expert på sår i bearbetning, vad tycker du är bästa kärleken man kan ge? Av de här fem punkter, kärlekspunkter.
Det som den andra vill ha.
Åh, vad jag älskar. High five på den.
Jag brukar alltid säga tid, faktiskt.
Ja, men det beror ju på om det är den andra som uppskattar det.
Då ser vi vad den andra vill ha.
Ja.
Okej, okay. Om det är barn, ditt barn eller din tjej eller din man. Just whatever, okej.
Okay. Ja.
Mycket, mycket
intressant. Det kan vara en bra öppningsfras om man säger,
självklart.
Vilket är ditt kärleksspråk?
Ja, vad vill du ha?
Jag gillar det och det. Okej.
Okay. Det är det bästa man säger.
Om man fått ett facit.
Så min äldsta dotter, hon gillar ord. Ett av hennes.
Prata menar du?
Nej, alltså jag älskar dig.
Affektion.
Ja, att hon hör. Ja, absolut. Ja.
Och det, ja. Och då får hon det.
Hon vill höra det.
Hon vill höra det liksom. Skicka en sms och...
Ja. Mycket, mycket intressant.
Sen är det inte så att hon uppskattar att få en present eller hjälper med tjänster så där, men det är sekundärt.
Det är extra, exakt.
Ja.
Det är
en bonus. Men tid och ord.
Det är etta.
Ja.
Okej.
Okay. Ja, det är intressant. Ja. Jag använder ofta dig som ett exempel på hur tidigt man kommer på att det är något som fattas. Du var 12 år sa du när du skrev det om din pappa.
Ja, 12 år när jag svor den här pakten.
Ja, att aldrig förlåta pappa.
Då var jag 8.
8 var det.
Wow, redan.
8 år.
12 var jag när jag svor att inte förlita mig på någon annan.
Ja.
Och att bli miljonär.
Ja, precis. Mm. Då var jag liksom bestämd för att klara mig själv. Det kan man ju inte det, men då förstår jag, okej, om jag är 12, jag ska klara mig själv, då behöver jag pengar så för att klara mig själv. Det var liksom idén.
Då
liksom.
Ihop det,
det var en barns förstånd liksom. Man klarar ju sig inte själv.
Nej, det är ingen av oss som klarar
ingen
sig själv.
Klarar oss. Nej.
För att ibland man hör det, ensam du är stark, det funkar.
Flytta ut i skogen själv, se hur länge du överlever. Ja. Liksom.
en timme i kylan. Så.
Ja, vi behöver varandra.
Mm.
Ja, jag tycker det är så underbart när man har diskussioner och nu när vi har gäster, vi har mycket bra grejer framför oss också.
Mm.
Det är redan saker som du har sagt till mig, nu har du en förmåga att komma in i mitt huvud så att det bara det ställer in det är otroligt skönt att höra. Otroligt skönt. Du ger ett jävla lugn och det är häftigt. Jag tycker om det. Nej, intellektuella motjuck kan man kalla det.
Ja, tack. Mycket intressant faktiskt.
På tal om det här med att vi behöver varandra. Du vet, du hade ju, eller vi pratade här tidigare här om med stoppa ny rekrytering, hjälpa folk att bryta destruktiva mönster och så där. Vi behöver ju samverka. Alla goda krafter behövs. Va?
Självklart.
Vi behöver poliser, vi behöver sociala insatser, vi behöver skola. Men vi behöver också det här med tidigare erfarenhet och hur folk som har gått den här vägen tidigare. Liksom. Och hur kan vi samverka kring det här? Då? För det var ju ett samverkansprojekt som jag pratade om liksom, som funkade bra. Liksom. Hur upprätthåller vi det? Ja, vad säger ni? Har ni några idéer på den?
Det är något som vi jobbar på det faktiskt. Mm. Vi har ett ganska intressant möte imorgon.
Mm.
Jag vet inte om du kommer ihåg det.
Nej, troligen inte.
Ja, men vi kanske kommer att prata om det en annan gång.
Uh-huh.
Så länge vi behåller det hemligt.
Uh-huh.
För att ibland, tyvärr, när du vill att något projekt skulle funka, prata inte om det innan.
Nej.
Gör det.
Mm.
Sen kan du prata om det. För så fort du börjar prata om det, jag vet inte, det är någon negativitet eller någon...
Action speaks louder than words.
Exakt.
Det blir jinxat.
Ja, så händer ingenting. Nej. Någonting, någon energi som kommer och säger tjup, det här projektet ska inte funka. Bättre att jobba underground. Sen pom, oj, De har gjort det, ja. Mm. Samma sak när du reser ibland. Jag ser att vissa människor bara för säkerhetsskäl är säkerhetsskadade, eller nisse kan man säga. Ibland när man reser, jag är på väg till Arlanda, jag är framme, jag äter på någonstans. Mm. Men berättar för folk vilken väg, jag är inte hemma, ni kan gå och tömma lägenheten. Mm. Bästa, åk var du vill, gör vad du vill, och när du är tillbaka, okej, då kan du lägga ut grejer. Så att om du vill lyckas.
Just det. Inte prata om att man ska göra någonting, utan man gör och sen pratar man om vad man har gjort. Ja.
Sen låt projektet prata om dig. Ja. Det är bästa. Det är bästa.
Just, attraktion, inte propaganda.
Jag håller med.
Ja, intressant.
Ja, vi jobbar vidare i alla fall.
Vi gör det.
Och ja, sorgbearbetningen fortsätter också. Forskningen fortsätter där också.
Sen. Super.
Det är en förhoppning jag har att med svensk evidens också, inte bara amerikansk evidens utan även svensk evidens.
Det behövs faktiskt.
Vi svenskar är så väldigt speciella så vi behöver svensk forskning.
Ja,
det andra gills inte.
Nej, men då att det kanske blir som en tjänst som kommer vara tillgänglig inom svensk sjukvård liksom.
Men det är intressant kanske så för att avsluta om det är okej. Okay. För att du säger att vi svenskar, vi behöver svensk evidensbaserade saker. Mm. Men samtidigt, jag vet med 100%, en hel del andra myndigheter när de jobbar mot eller emot kriminalitet, de jobbar med evidensbaserade grejer eller program som man har köpt från andra länder.
Ja.
Och när man väl säger till dem, hallå, det här funkar inte i Sverige. Vi kan skaffa evidensbaserade saker för oss. Då blir man motarbetad.
Aha, okay.
Ja, då blir du klassad. Oj, nej, du tänker för mycket. Nej, du är överkvalificerad, vill inte ha dig. Mm. Då går vi tillbaka till den här punkten när vissa politiker, chefer, sitter bra i deras stolar, tjänar mycket pengar, så de vill inte förlora pengarna.
Mm.
Men du har ju råkat ut för det.
Ja,
berätta absolut. Om det med Kanada.
Ja, bland annat någon myndighet som använder, vi behöver inte ens säga myndigheten, någon myndighet som använder vissa program för att minska kriminalitet, bland annat. Och de jobbar med evidensbaserade program från Kanada. Och då, när jag började där, då berättade jag att de här, jag har inte sagt att det är jag som ligger bakom, jag har sagt precis att de här funkar inte. De här är evidensbaserade program som funkar Kanada, inte ens i USA som är grannar. Det funkar inte här i Sverige. Kanske det skulle funka på 80-90-talet, men inte idag. Idag är vi en multikulturell samhälle och du behöver multikulturell program, tyvärr. Då blev jag motarbetad, klassad som en farlig kanske för dem. För att cheferna kunde bara se dem här. De är fokuserade på det gamla. Då kan inte komma in och säga, hallå, okej. Vet du varför jag säger det här? Att ring till dem ni har betalat miljoner och köpa de här. Ring dem och se vem som ligger bakom. Vem är doktor som ligger bakom det här? Då kommer du säga att det är jag, det är mitt namn.
Mm.
Och det tyckte de inte om. Från det började bli motarbetad. Som en farlig för dem.
Mm. Men de märkte ju att de hade ju skitit i det blå skåpet, som man säger.
Ja.
Det är ju...
Tyvärr, och det här är någonting som är bekräftat av mina kollegor bland annat när jag jobbade på den här myndigheten.
Mm.
Tyvärr, så är det. Som ni säger själva, du har varit 10 gånger på riksdagen med din erfarenhet, Anders och andra ni har haft med. De skulle kunna krama om mig, hallå, kom igen, vi testar det här, vi testar.
Mm.
Vad förlorar du? Ingenting. Så...
Nej. Nej, jag har sett det där så många gånger så att jag är lite cynisk. Jag brukar säga att jag tror det när jag ser det. Men jag hoppas att jag ska få se det. Men,
ja.
Och sen samtidigt så gör jag som du säger, att lägga energi på det som man kan göra själv. Och sen
exakt.
Får man se det.
Liksom. Sen kan man hitta samarbetspartner som är villiga och fria och kan bestämma själva. För ibland vissa människor kan inte bestämma. De ska vänta på någon annan som ska bestämma. Och den andra ska bestämma. Och sen samhället bara går åt skogen.
Mm.
Det är jättekul att prata med dig, Anders.
Ja, men tack. Tack själv, Rashid.
Tack så hemskt mycket för att du kom.
Tack mycket.
Tusen tack.
Verkligen, tusen det var ett mycket intressant och inspirerande samtal. Och hoppas du kommer tillbaka till oss och prata igen om någonting. Du har mycket bagaget faktiskt som vi behöver. Tack så hemskt mycket.
Mm, tack.
Tack för att ni lyssnade på Radio Tyresö 91,4.
Detta program sponsras av Centrumfiket konditori i Tyresö centrum. Ditt stopp för nybakat, goda luncher och perfekt kaffe. Kom in och njut idag.